You may be an ambassador to England or France. You may like to gamble. You might like to dance. You may be the heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls. But you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody.
Hej och välkomna till Radio KD. Jag sitter här, Karl-Olof Strand, med Leif Kenneberg som är ordförande i Kristdemokraterna Tyresö.
Ja.
Vi sågs för några veckor sedan.
Just det.
Och spelade in ett program om Kristdemokraternas värderingar och ideologi som har rullat nu på Radio Tyresö ett tag. Och nu tänkte vi ta ett annat ämne.
Ja, vi tänkte prata om EU. Det är ju högaktuellt.
Det är högaktuellt. Den 25 maj är det dags för EU-valet.
Ja.
En söndag.
Själv har jag såg till att mamma, som är 101 år, röstade idag på sin hem.
Vi gör ett eget program här. Istället för att ta in någon kandidat. Varför gör vi det?
Ja, det blir ju lite gräsrotsperspektiv så att säga. Lite ur vår kanske lite på sätt och vis amatörmässiga synvinkel då. Va? Men det kan väl vara intressant att se vad vi på lokalavdelningsnivå tycker om EU-frågor.
Jag tror också vår ålder kan peka lite grann på varför vi intresserar oss för EU.
Ja, vi är ju bägge tillkomna i slutet på kriget så att säga. Så att EU började ju faktiskt som ett fredsprojekt med kol- och stålunionen. Så var det ju.
Mm. Det var en man som var utrikesminister i Frankrike som hette Robert Schuman, brukar jag säga. Men han kanske heter Schuman eller något sånt där. Hon ska vara riktigt franska. Som egentligen låg bakom den här idén. Och grundtanken var väl den här aldrig mer krig i Europa.
Precis.
Och jag brukar tänka på att jag är född i januari 46, så att jag är precis en produkt av krigsslutet.
Ja, jag är ju född 44, så jag var ju med lite där på sluttampen, om man säger så.
Och även om Sverige höll sig utanför kriget så var det ju påfrestande naturligtvis för människorna i vårt land också. Jag hittade faktiskt min pappas inskrivningsbok till det militära och konstaterade att han gjorde mer än 700 dagar i beredskap under andra världskriget.
Ja, jag vet inte hur mycket min pappa gjorde, men jag vet ju att han var inkallad också.
Mm. Kol- och stålunionen då, den kom till 1952, har jag läst mig till.
Ja, 6 stater var med från början.
Ja, och det var förstås Tyskland och Frankrike, de gamla arvfienderna.
Ja.
Så fick de med sig Italien också.
Ja.
Och sen det vi brukar kalla för Benelux.
Länderna, ja.
Mm. Vad har vi mer för steg i EUs utveckling som vi kan nämna i det sammanhanget så vi vet vad vi pratar om?
Ja, jag vet inte, sen 1967 så slogs då det här EEG ihop med EG då. Så att man fick en gemenskap som kallades EG då. 73 så kom ju Danmark och Irland och Storbritannien med.
Mm.
Och 79 så var första valet till Europaparlamentet. Mm.
Så då fick vi en slags demokratisk situation också i EG som det hette då.
Ja,
så att man kan parlamentet väl se, kom till.
Man kan väl konstatera att parlamentet i början hade relativt lite inflytande. Det var statscheferna som bestämde.
Sen blev det lite lättare med att ta sig över gränserna också på 80-talet.
Ja, Schengenavtalet.
Ja, och det kom till 1985 vill jag minnas.
Och där finns ju en del länder som är med som inte är med i EU. Norge till exempel.
Mm. Sen kom då fram på 90-talet utvecklingen mot det som är den nuvarande Europeiska unionen. Och om jag har förstått det rätt så här rör då förkortningen EU, det här är från 1993. Där man också då la fast en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Och det var ju till den unionen som Sverige sen anslöt sig.
95. Ja, alltså initiativet såg ju under borgerliga, men
ja,
men
han var tillbaks.
Men 95 var, hade vi ju en socialdemokratisk regering.
Ja,
han
var tillbaks då, ja, just det, precis.
Så var det.
Så att ytterst var det ju Ingvar Carlsson som förde oss in i EU då, kan man säga. Sen har ju socialdemokraterna haft svårt att vara eniga om det riktiga i det beslutet. Men det var i alla fall de som var med och drev igenom det. Tillsammans naturligtvis med partier som Kristdemokraterna, som ju som parti har stått bakom det här hela tiden. Så då kom Sverige med, och det var, samtidigt kom Finland med i EU också.
Och Österrike.
Och Österrike. Sen det som kom då i början på 2000-talet, det var ju den gemensamma valutan. Och 2002 kom det sedlar och mynt, men den hade funnits lite grann som elektronisk valuta innan. Och sen kom då en jättestor utvidgning 2004.
Mm.
Och det var alla de här länderna från gamla Sovjet då, kan man säga.
Kan man säga.
Som vi fick med. Och ibland kan man ju kanske tycka, eller hur, att det här är EUs viktigaste effekt egentligen.
Jo, men det har ju blivit en fredsstabiliserande faktor, så att säga. Och att dessa länder fick en möjlighet att komma med i EU så pass snabbt ändå.
Jag brukar ofta fundera på, hade vi överhuvudtaget sett den utveckling i Sovjetunionen och den frigörelse som sen följde då för Estland, Lettland, Litauen, Polen och så vidare, utan att EU hade funnits? Jag kan spekulera i de tankarna att det var oerhört viktigt att EU fanns, och sen kunde också erbjuda, så att säga, en marknad eller ett utrymme för de här staterna när de hade frigjort sig då på 90-talet från Sovjetunionen.
Ja, från baltiska staterna har det varit oerhört viktigt.
Ja. Mm. Ja, sen har det utvidgats lite grann ytterligare med Bulgarien och Rumänien, och nu senast Kroatien, lärde jag mig häromdagen. Det hade jag knappt lagt märke till, men de kom med 2013. Sen har vi haft en viss kris i EU också, kan man väl säga, de senaste åren.
Den har ju väl varit mycket på det finansiella planet, så att säga, att framförallt sydeuropeiska länder har väl fuskat lite, om man får uttrycka sig så, med ekonomin.
Mm. Ja.
Och det här har ju skapat stor kris då.
Och det drogs ju egentligen igång genom den här finanskrisen 2008 då, när Lehman Brothers i USA gick omkull.
Det var ju då det uppdagades.
Som en krasch över hela jorden egentligen. Och länder som har haft det särskilt svårt har väl varit Grekland och Spanien, Portugal och så vidare.
De har ju inte helt återhämtat sig ännu, så är det ju.
Ja, det var lite grann om EUs historia. Om vi då tittar på Europaparlamentet, så finns det ju en kristdemokratisk grupp där, EPP. Och det är väl den största, eller åtminstone en av de två stora grupperna i EU-parlamentet.
Den är väl störst till och med. Men jag har ju förstått på en del socialdemokratiska EU-parlamentariker, de tror att den tiden ska vara förbi nu, att det blir de som ska bli den största gruppen. Det återstår ju att se.
Just det. Och i det här EPP så ingår då, förutom Kristdemokraterna från Sverige, även Moderaterna.
Så är det.
De behövde någonstans att hitta en hemvist, och då hamnar de i den kristdemokratiska gruppen i EU-parlamentet.
Ja, man kan ju fundera över då om de borde vara kristdemokrater i Sverige också, kanske.
Precis. Vi har funnits med då någon gång sedan slutet på 90-talet, va? Eller Kristdemokraterna alltså.
I parlamentet.
I parlamentet, ja.
Ja, alltså vi kom ju med då 95. Och jag kommer inte riktigt ihåg nu om det var 96 eller 97, men i alla fall då fick man ju, då fanns det ju inget val, va? Så då fick partierna placera in folk, va. Men första valet vi deltog var ju 1999. Och då kom ju Anders Wijkman och Lennart Sacredius in. Så vi hade ju två representanter.
Just det, det var ett av våra bättre val även. Eller det var en period när vi gjorde bra resultat även på riksnivå. Och det speglades också i EU-valet det året då. Anders Wijkman kom ju in som en miljökämpe, kan man väl säga. Och han satt väl också kvar över...
Han satt ju två perioder.
Två perioder.
Ända till 2009.
Alltså, han satt i 2009, just det. Och då kom Alf Svensson in i EU-parlamentet som har suttit där de sista 5 åren då.
Ja, det är ju intressant. Vad var det? Han stod var 7:e plats eller 9:e plats?
Nionde tror jag.
Ja, på listan. Så att det väckte ju en viss förvåning, men det är klart. Alf har varit med länge i politiken, va?
Man kan ju säga att det visar ju att personröster kan göra effekt.
Ja, precis.
Det är ett exempel på det. Och Alf Svensson är ju en väldigt stark EU-anhängare.
Oh ja.
Och jag kan läsa mig till av det jag har sett av hans texter. Och har väl jobbat mycket för människovärdets frågor och sådana saker.
Nej, men jag har ju i mitt tidigare jobb då, så eller när jag jobbade så att säga, så jobbade jag ju inom partiet, och jag har ju hört många tal av Alf där han betonar starkt EU.
Mm.
Så att, nej men han jämte då Anders Wickman är ju de två mest kända så att säga från kristdemokratisk sida, va? Och Anders har ju varit oerhört känd långt utanför vårt parti.
Mm. Så jag tycker man kan ju säga att kristdemokraterna har haft väldigt starka företrädare i EU-parlamentet och bra representanter för Sverige och det sammanhanget. Och nu står vi alltså inför valet till parlamentet den 25 maj. Och vad har vi då för kandidater?
Ja, en journalist står ju etta. Lars Adaktusson, som ju har varit journalist och även programledare i tv. Nummer två är ju då Ebba Busch Thor. Hon är ju kommunalråd i Uppsala. En relativt ung kvinna, men väldigt duktig. Så att vi har två toppenkandidater där, kan vi säga.
Mm. Adaktusson, han har väl en uppväxt i pingströrelsen. Men han är ju oerhört känd som journalist inom Sveriges gränser då. Han har ju lett Agenda och sådana saker.
Ja, en del har ju retat sig på det nu, att han kör med devisen "sätt rätt agenda i Bryssel", va?
Precis.
Jag tycker det är lite småbarnsligt att reta sig på en sån sak, va? Jag menar, det måste man ha tillåtet. Det
känns väldigt naturligt, ja, att använda den begreppsapparaten i det sammanhanget.
Men jag hörde igår, var det någon sån här förståsigpåare som hade undersökt affischerna.
Mm.
Och då hamnade hans affisch sist.
Ja.
Och argumentet var att hon tyckte att det var så dåligt att han använde detta agenda-argument. Jag förstår inte hur man är funtad då.
Sen finns det ju en lång lista i övrigt, och eftersom det är personval så kan man ju rösta på många andra. Jag tror det är 43 stycken på den lista jag såg här, om det inte finns på baksidan.
Jo, det är en baksida också.
Ja,
oh, ja.
Då är det väl ett 50-60-tal kanske,
ja, så är det.
Vi har. Själv känner jag en tjej som står som nummer 30, som är, heter Roxana Parsan, och som är dotter till prästen i Hammarbykyrkan. Alltså en invandrad kvinna från Iran som har blivit kristen. Hon har kommit till som muslim och blivit kristen, och som då har blivit präst i Svenska kyrkan och jobbar som präst i den kyrkan där jag själv är med. Och hennes dotter står alltså på plats 30 här. Och det var ett litet program på tv på valsmässoafton När livet vänder, som handlade just om den här Anahita Parsan då, mamman till Roxana. Och där berättar hon hur hon flydde från Iran med Roxana i en liten väska, någon vecka gammal bara. Och hur de ett tag trodde att den här dottern var död, men hon visade sig leva då till slut igen. Ett program som är värt att titta på SVT Play till exempel. Det var väldigt bra.
Och det visar ju också då att det finns möjligheter i ett land som Sverige. Att nu står hon då på listan här.
Ja.
Flickan som kom i väska.
Från Iran, ja. Just det. Vi som sitter här är Karl-Olof Strand och
Leif Kennerberg
från Kristdemokraterna i Tyresö. Ja, vad finns det då för viktiga frågor inför det här valet, och vad tycker Kristdemokraterna i de sammanhangen?
Ja, då kan vi först säga att partiet Kristdemokraterna har ett mycket väl genomarbetat Europapolitiskt program som finns att tillgå på partiets hemsida för den som vill fördjupa sig i det.
Sen får vi väl säga att EU-valet i år är väldigt viktigt.
Ja, det är det.
Det är ju i viss mening befinner sig i ett kritiskt läge, och att det finns många krafter som kan på ett obehagligt sätt gå stärkta ur det här valet också. Det pratas mycket om högerextremismen, att den skulle kunna slå igenom här.
Ja, och för oss som gillar EU som framförallt då ett fredsprojekt, så är det ju tråkigt att det är många länder nu växer fram rörelser där de ska in i EU och vill avskaffa EU.
Ja, vad är det då som är EUs viktiga områden?
Ja, det är man ju inte alla är helt överens om, men det finns ju vissa saker som alla är överens om, att de demokratiska värderingarna som måste ligga i botten, va? Människovärdet och humanism och sociala ansvaret. Va?
Mm.
Men så har man ju också gemensamma marknaden som är oerhört viktig för att skapa arbetstillfällen. Det har ju historien visat att när handeln är fri så skapar fler arbeten.
Mm. Det vill säga att man inom EU inte har några tullar mellan länder till exempel. Och, till det har ju också då väl rimligen den fria rörligheten av arbetskraft mellan länderna. Och just det här att skapa en gemensam marknad, det har ju också att göra med hur man ser på Europas roll i världen och hur den förändras. Och där kommer ju från en situation när vi växte upp, när det egentligen bara fanns två ekonomiska centra i världen. Det var Europa och Amerika, USA.
Ja, så.
Och sen lite grann då i Japan började det komma då på 50-60-talet. Mm. Men idag har ju skett en enorm utveckling och det finns jättestora marknader. Kina till exempel har ju dubbelt så många invånare i landet som EU har. Alltså det finns ungefär 500 miljoner invånare i EU och ungefär 1 miljard invånare i Kina.
Jo.
Och just det här då med en gemensam marknad är ju oerhört viktigt för så att vi ska kunna hålla jämna steg med andra delar av världen i framtid.
Det är ju faktiskt så att EU är ekonomiskt är den största marknaden faktiskt.
Ja, så är det. Fortfarande.
Ja.
Även om Kina växer snabbt så har de inte hunnit i fatt oss.
Inte på det ekonomiska, men deras marknadspotential är ju stor.
Ja, det innebär väl att vi fortfarande har någonstans dubbelt så hög bruttonationalprodukt per individ alltså i Europa jämfört med i Kina. Men tittar man på utvecklingstakten så är det ju en väldig skillnad där.
Ja,
utvecklas det ju väldigt snabbt i Kina. Sen det här med brottsbekämpning är väl också ett sånt där område där alla är ganska ense om att det är viktigt att vi har ett gemensamt samarbete över gränserna.
Jo, brottslingarna, kriminaliteten, de bryr sig ju inte någonting om landsgränser och så vidare. Så att det är oerhört viktigt att samarbeta där.
Mm. Och sen är det miljö- och klimatområdet. Och även om man nämner det sist här så är det väl i viss mening kanske det viktigaste framtidsområdet.
Mm.
För om det är något som inte känner landsgränser så är det ju klimat. Utvecklingen alltså, det finns ju vissa skeptiker som menar att det här inte är något problem, men nästan alla forskare i världen är ju ense om att vi har en global uppvärmning som är hotande på lång sikt och att den har att göra med förbränning av fossila bränslen.
Nej, men så kan man väl säga, va? Att kanske fredstanken är nummer ett, för har vi inte fred då kan vi inte göra någonting annat, men tvåan är väl antagligen miljöfrågorna.
Mm. Där samarbetet är så oerhört viktigt just därför att koldioxiden, även om vi producerar den så drabbar den på samma sätt människor i andra delar av världen.
Mm.
Sen är det ju ett område där det är väldigt knepigt att hitta de rätta åtgärderna. För hela tiden måste man på något vis avväga då de här åtgärderna mot så den ekonomiska utvecklingen och risken att om vi inte har någon tillväxt så har vi inte heller då får vi problem med de demokratiska värderingarna och populistpartier dyker upp och sådär. Så att det är en oerhört svår balansgång.
Det är en balansgång.
Men det är i praktiken ganska omöjligt för ett enskilt land att påverka det här. Man måste söka stora lösningar och EU är i alla fall en lösning. En instans där vi samarbetar 500 miljoner människor om detta. Helst skulle man väl till och med behöva någon slags världs tydlig världsorganisation för att hantera miljöfrågorna på ett...
Ja, vi har ju FN va?
Ja, mm. Då har de inte lyckats så mycket just när det gäller klimatfrågorna än.
Nej, så är det.
Men EU är som sagt var en viktig spelare i där, inom det här området. Sen finns det andra frågor där det är mera frågetecken kanske man kan säga kring hur långt EU ska gå.
Ja, ska det vara en federation eller ska det vara självständiga stater? Det är en viktig fråga.
Ja, precis. En del, jag hörde debatt på tv i riksdagen och Jimmy Åkesson som ju tillsammans med vänstern då är motståndare till EU och helst vill att vi lämnar EU. Han pratade om monsterstaten medan Hägglund pratade om att han vill göra EU till en mönsterstat istället.
Ja, nej men alltså någon monsterstat är det ju inte, i alla fall inte ännu va? Och jag kan väl säga för min personliga del att jag för närvarande inte tycker att vi ska ha någon federation så att säga. Vi är inte framme vid det läget utan att, och jag tycker väl att det finns många frågor som ändå lämpar sig för en lägre nivå. Vi har ju subsidiaritetsprincipen där va, att man ska fatta beslut på lägsta praktiska nivå va. Och där kan man jag ibland tycka ge lite klåfingrar och ge sig in på småsaker. Men det är klart, det som småsaker för mig kanske inte är småsaker för någon annan.
Mm. Partiets ståndpunkt är väl i alla fall att vi för närvarande, precis som du säger, inte arbetar i riktning mot någon gemensam stat. Utan att det här ska vara, precis som det har varit hittills, ett samarbete mellan självständiga stater.
Så är ju linjen nu, ja.
Ett område som har varit kontroversiellt genom åren är väl försvaret och samarbetet inom det området. Hur ser det ut på det området nu? Det är ju frågor som väcks också av utvecklingen i Ukraina och det ryssarna har gjort kring Krim, halvön och sådär.
Jo, och Kristdemokraterna förespråkar ju ett utökat samarbete inom EU och när det gäller försvarsfrågor. Och vill ju också ha en förutsättningslös utredning om ett eventuellt NATO-medlemskap. Och det är klart att de frågorna känns ju väldigt aktuella med det du säger om Ukraina idag och Rysslands agerande där. Det är ju ett läge som vi väl för ett halvår sedan inte kunde drömma om.
Egentligen har väl försvarsfrågorna, samarbetet inom försvarsområdet i Europa, det har lite varit hänfört till NATO. Jag läste mig till att det skedde någon slags, man försökte se på ett försvarssamarbete inom EUs ram tidigt då, eller innan det hette EU till och med på Kol- och stålunionens tid och så vidare. Men egentligen hamnade ju försvarssamarbetet inom ramen för NATO från början och har väl egentligen gjort det sedan dess.
Ja, det är klart man kan väl undra om man ska ha två parallella organisationer, det kanske inte är så smart egentligen.
Nej. Och partiets ståndpunkt är alltså att vi bör utreda förutsättningslöst och löst och parlamentariskt ett svenskt deltagande i NATO. Sen är det då det ekonomiska samarbetet och euron som är en sån här stor kritisk fråga också kring EU och när det gäller EUs framtid. Har vi någon ståndpunkt där från Kristdemokraternas sida?
Ja, där får man väl erkänna att vi har lite svängt i den frågan. Va?
Som många andra.
Alltså, vi var ju på ja-sidan när vi skulle ha folkomröstning om det hela. Va? Det är väl bara att erkänna det. Va? Men för närvarande är ju partiets linje det att det inte är aktuellt att ta upp den frågan inom överskådlig framtid. Va? För att det har ju visat sig att... Nu är det väl en lycka att vi inte är med i euro. Men det är klart att rent principiellt så måste man ju säga att det är en bra tanke va? Att man har samma valuta inom en sån här union. Va? Men det är klart att det förutsätter också att om ekonomin sköts på ett likartat sätt i länderna och att inte vissa fuskar.
Saker som påverkar ekonomin behöver ju egentligen vara harmoniserade som man säger. Mm. Om det ska fungera med en gemensam valuta. Och det är klart att när euron infördes så hade man ju en sån tanke då att den skulle kanske tvinga fram det här, den här likriktningen inom till exempel lönebildningsområdet och vad det nu kan vara för områden. Men utvecklingen har ju visat att så blev det inte. Och det gör ju att i dagens läge så är det väldigt svårt att se att det finns förutsättningar för att inom överskådlig tid då införa en gemensam valuta. Sen tycker jag ju alltid det är väldigt praktiskt när jag ska resa utomlands till ett euroland, för då har jag ju valutan lite grann sen förra resan till ett euroland. Och det här att man inte behöver hålla på och växla pengar mellan när man åker från ena landet till den andra.
Nej, men det finns ju många fördelar med det, så är det.
Ja, sen nämnde du subsidiaritetsprincipen som ju Kristdemokraterna brukar prata om, och det är ju att beslut ska fattas på så låg nivå som möjligt, eller på den nivå där man faktiskt har anledning att fatta beslutet.
Mm.
Och om vi då går in lite på Kristdemokraternas huvudpunkter just inför Europavalet, så är väl på sätt och vis det en av de punkter vi lyfter fram mest. Jag sitter med en liten tidning som heter Europavalet från Kristdemokraterna med Lars Adaktusson på första sidan här. Skicka en envis journalist till Bryssel. Och då står det punkt 1 här, begränsa Brysselbyråkratin.
Ja, att EU ska fokusera på de frågor som kräver att vi hjälps åt för att lyckas. Resten kan vi faktiskt hantera själva inom respektive land. Nästa punkt sen då som vi tar upp, det är bekämpa brott tillsammans. Och vad tänker man sig där?
Ja, alltså brottsligheten är ju inte knuten till enskilda länder heller i samma utsträckning som tidigare. Globaliseringen innebär ju att den rör sig över gränsen, och ska man med framgång bekämpa brottslighet, då krävs det ett starkt samarbete över gränsen, och då har vi EU som en ram så att säga för ett sånt samarbete. Och viktiga områden där är ju det här med människohandel till exempel,
ja,
som ju har växt en hel del på senare år. Sen punkt 3. Vad är den då? Stå upp för människovärdet.
Ja, det är viktigt att den europeiska gemenskapen jobbar för mänskliga rättigheter och demokrati och kräva att länder tar sitt ansvar för att hjälpa utsatta människor.
Mm. Kristdemokraterna står ju bakom, tycker jag, den svenska flyktingpolitiken och den generösa flyktingpolitik som vi har, och menar också det är viktigt att skärpa kraven på andra länder inom EU, att man agerar kanske på ett sätt som liknar vårt. Vi är ju relativt sett väldigt stora flyktingmottagare inom EUs ramar, och det finns ju alla skäl för många andra av staterna i unionen att vara med på det området.
Och sen punkt 4, det är fler jobb, fler företag.
Fri rörlighet mellan Europas länder hjälper till att skapa fler jobb i de olika länderna också. Sen finns det ju ett stort problem idag, och det är ungdomsarbetslösheten.
Ja.
Och den måste ju, den finns ju över hela EU-området egentligen.
De som är lyckats bäst på det området är ju bland annat Tyskland då, va? Där är det ju bara 1%iga siffror. Jag tror det är 6-7% ungdomsarbetslöshet, medan en del länder är uppe i 25%.
Mm.
Vi ligger mitt emellan där.
Ja, just det. Sen den femte punkten, den handlar då om miljöambitionen.
Ja, den var vi ju inne på rätt mycket för en stund sedan.
Mm.
Och det är då en av våra fem huvudpunkter så att säga i EU-valet.
Och det här handlar ju både då om växthusgaserna som orsakar uppvärmningen, och om andra aspekter på miljön. Det kan gälla
kemikalier
som ju dykt upp som en stor fråga också. Det kan också handla om hur vi hanterar våra djur, plågsamma djurtransporter till exempel. Ja, det var fem huvudpunkter som vi hittar då i tidningen Europavalet. Alltså begränsa Brysselbyråkratin, bekämpa brott tillsammans, stå upp för människovärdet, fler jobb, fler företag och att höja miljöambitionen. Då är det dags att avrunda den här stunden om EU-valet. Den 25 maj alltså. Gå och rösta. Och rösta gärna på Kristdemokraterna. Vill du veta mer om vår politik inom det här området så gå gärna till kristdemokraten.se, www.kristdemokraterna.se. Där finns det mycket information. Ett sätt kan ju också vara att göra någon sån här valkompass som åtminstone SVT har en på, som är tillgänglig. Där man kan svara på ett antal frågor och sen kan man få reda på vilket parti som bäst speglar ens egna opinion. Och
många som gör det visar sig vara kristdemokrater till sin stora fasa, men så ska det inte vara. Det är bra att vara kristdemokrat.
Det är flera kulturjournalister på sista veckorna som har gjort olika valkompasser och blivit kristdemokrater. Och det har känts jobbigt för dem, tror jag. Men så är det förstås. Vi är alltså för EU-idén. Vi är vana som kristdemokrater att ta ett Europa-ansvar. Men vi är också angelägna om att EU sysslar med rätt saker. Då tackar vi för oss.
Leif Kenneberg.
Och Karl-Olof Strand. Vi hörs igen i Radio KD någon gång inför valet i höst då, har vi tänkt oss.
Just det.
Hej då. You may be an ambassador to England or France. You may like to gamble. You might like to dance. You may be the heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls. But you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody. Well, it may be...